Magdalena Andersson, partiledare för Socialdemokraterna. Vi sitter här i regeringskansliet. Hej!
Hej!
Vi börjar med den klassiska frågan. Vilket råd ger du till ett ungt par som vill flytta hemifrån och skaffa egen bostad?
Det här är Svenska Dagbladets utfrågningen med Erik Nilsson och Inger Arnander. 8 partiledare intervjuas inför valet den 11 september. Varför kommer Socialdemokraternas hårda tag mot gängkriminalitet först nu? Och kommer Magdalena Andersson budgetförhandla med Vänsterpartiet om deras mandat krävs för att hon ska bli återvald som Sveriges statsminister?
I vissa kommuner finns det bostadskö. Där finns ju möjligheter, men annars handlar det såklart om att spara ihop så att man har en insats så att man kan försöka köpa ett boende. Men det är tufft, inte minst i våra storstäder där ju priserna är väldigt höga och nu också räntorna går upp.
Att stå i bostadskön i Stockholm, då får de lägenhet när de är medelålders.
Ja, om man ställer sig som ung så finns det ju särskilda ungdomsbostäder, ungdomskontrakt som man kan få snabbare. Och det finns ju, vet jag, till exempel i Uppsala också. Så att där finns ju vissa chanser för, bättre chanser för ungdomar.
Hur ska de klara att låna pengar med de restriktioner som finns?
Ja, men det jag säger, det är väldigt, väldigt tufft för ungdomar. Och det är precis därför som vi ju hade ett särskilt stöd för att bolag skulle, byggbolagen då skulle bygga hyresrätter. Och det är ju ett krav att hyrorna inte skulle vara för höga för att man skulle få det här stödet. Utan en viss del av det gick ju särskilt till då ungdomsbostäder. Tyvärr togs ju det där bort av Sverigedemokraterna, Moderaterna, Kristdemokraterna och Liberalerna.
Om de vill ha en bostad nu, då går inte det, låter det som.
Det finns ju naturligtvis möjligheter att... det finns ju lägenheter att hyra, men det kan bli väldigt dyrt och... Alternativet är naturligtvis att köpa en bostad. Vilket är ärligt, i Stockholm är också detta väldigt dyrt. Och därför behöver man bygga mer. Och det är precis därför som vi har jobbat hårt för att få upp bostadsbyggandet. Och det har ju varit väldigt högt de senaste åren.
Senare i sommar så ska jag cykla, promenera och njuta av stillheten i skogen. Precis som så många andra svenskar.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.
Vi går vidare till klimatfrågan. För utsläppsminskningarna går ju för långsamt för att Sverige ska nå det vi har åtagit oss enligt Parisavtalet. Både klimatpolitiska rådet och Naturvårdsverket konstaterar att regeringens politik inte duger. Det går helt enkelt för långsamt. Är regeringen ansvarig för att vi inte ser ut att nå det mål vi har satt upp?
Jag skulle säga att det där är ju bara det, halva sanningen. För det är också så att målen fram till 2030 och 2040 så bedömer man ju att vi når våra mål. Men däremot inte till 2045. Så det är uppenbart att vi behöver göra mer för att också ligga i linje med målen 45.
Men varför har regeringarna inte gjort tillräckligt för att vi ska ligga i linje för att nå målet till 2045 då?
jag kan konstatera att vi har gjort och drivit en politik så att vi ligger i linje med målen både 30 och 40. Men vi vill såklart göra ytterligare så att vi sen också kan ligga i linje med målen 45. Och det här är ju en av de tre prioriteringarna som jag har satt upp sen jag blev statsminister. Att driva på den gröna omställningen. Både för att det är rätt och riktigt och för att vi ska leva upp till våra mål. Men också för att vi ser att det skapar jobb.
Men det går ju inte tillräckligt snabbt, till exempel enligt Naturvårdsverket. Varför har ni inte gjort tillräckligt? Varför går det inte tillräckligt snabbt?
Det går ju tillräckligt snabbt om vi tittar fram till 2030. Men det är uppenbart att vi behöver göra ytterligare insatser för detta. Och där har ju vi också en lång rad förslag. Men samtidigt är det viktigt såklart att vi genomför en omställning som gör det är bra och funkar för alla människor i vårt land. Att det är en klimatomställning som funkar för vanligt folk.
Och vad betyder det?
Ja, till exempel att vi driver på omställningen så att det skapar jobb på det sättet som vi ser nu. Men samtidigt måste vi ju se att i delar av Sverige så är man beroende av bilen för att kunna ta sig till och från jobbet. Och då måste det finnas möjligheter att ställa om. Och det är därför som vi har starka drivkrafter för att man ska, när man köper ny bil, att det ska köpas laddhybrider eller elbilar. Vi bygger ut laddstolpar runt om i hela landet.
De senaste åren så har ju de svenska klimatutsläppen minskat. 2,8 är procentsatsen. Men enligt forskare från Uppsala universitet till exempel så krävs det minskningar med mer än 20% om året för att nå åtagandena i Parisavtalet som ju Sverige har skrivit under eller accepterat. Klimatministern Annika Strandhäll, hon sa till DN att det är nästan omöjligt att nå de här åtagandena. Håller du med henne om det?
Men det är klart att vi behöver öka takten i omställningen och därför som det är en av mina tre prioriteringar att vi ska göra det. Men med det sagt, vi måste också göra det med omsorg om svenska hushåll så att vi inte gör livet omöjligt för svenska hushåll. Och det är klart med de väldigt höga elpriserna som vi har nu till exempel, då är det ju många som nu tittar på hur man kan minska sin elförbrukning via luftvärmepumpar och ökad isolering. Men samtidigt så måste man ju klara vinterns elräkning och därför har ju vi förslag just på ett särskilt stöd för att hushållen ska klara sina elräkningar.
Men håller du med din klimatminister där att utsläppsminskningar på 20% årligen, det är ju väldigt mycket, att det är i princip en omöjlighet?
Nej, men det är klart att det är väldigt, väldigt tufft och väldigt svårt. Mm. Jag kan ju konstatera att om jag får möjlighet att bilda regering som jag söker mandat för, då är det en regering som kommer att försöka öka takten i omställningen, men ändå göra det med omsorg om svenska hushåll. Och det är ju tyvärr ju så att Sverigedemokraterna framförallt ju är ett parti som ju inte alls ser att vi är i en klimatkris och att vi behöver göra mer.
Men om du då får förtroendet igen, vågar du lova då att Sverige kommer uppfylla de här målen i Parisavtalet?
Jag kommer att arbeta stenhårt för att vi ska få ner våra utsläpp i Sverige. Men jag kommer samtidigt göra det med stor omsorg om hushållen.
Så inget löfte?
Det är ju så här. Vi kommer driva en politik för att få ner utsläppen. Men de svenska utsläppen är ju beroende av de enskilda beslut som alla företag i Sverige och alla hushåll fattar. Så att vi kan ju styra dem i rätt riktning. Men det är ändå de som fattar besluten. Och det handlar ju också om vilka industrietableringar som vi får i Sverige under de kommande åren.
Just nu så styr ju regeringen i den helt andra riktningen kan man säga. Det du har varit inne på här. Ni har tillfälligt sänkt skatten på drivmedel, fossila bränslen. Ni har lovat kompensation för elförbrukning. Varför utformar ni inte stöden på ett sätt som gynnar klimatet snarare än att bidra till att utsläppen ökar?
Ja, samtidigt är det ju så att med de priser som vi har på både el och drivmedel just nu så driver det väldigt starkt mot en minskad förbrukning. Så det är ändå så att med den skattesänkning vi har haft på bensin och diesel så är ändå priserna så höga att det är en väldigt stark drivkraft att försöka minska sin förbrukning eller att istället försöka för de som har möjligheter att köpa en elbil eller en begagnad elbil. Vad gäller vårt högkostnadsskydd för elen, så det som är fiffigt med vårt förslag jämfört med andra som har varit, det är ju att, så att säga, att drivkraften att ställa om finns ju kvar med vårt förslag, men att du får ändå en återbetalning av de allt för höga priserna som du har betalat. Så prissignalen finns ju kvar.
Priserna är ändå så höga att förbrukningen minskar, menar du, trots det ni gör?
Ja, men så är det ju. Jag menar,
varför inte låta dem vara ännu högre i så fall, om det är en mekanism man vill ha?
Nej, men, ja, men det jag säger är ju att även med en lägre bensin- och dieselskatt så är ju prissignalen väldigt hög. Så att egentligen när man pratar om, så att säga, anledningen till att man har en så att säga, miljöstyrande skatt är ju att man ska möta ett högre pris än man hade gjort annars. Men nu när liksom världsmarknadspriset är så höga, då får man ju den prissignalen till hushållen även med en lägre skatt.
Men den blir svagare?
Ja.
Den här el...
Men den är hög. Mycket högre än hade varit om vi inte hade haft ett krig i vårt närområde.
Det här högkostnadsskyddet, på vilket sätt är det utformat så att det gynnar att man sparar energi?
Ja, därför att du kommer ju ha kvar, liksom prissignalen finns kvar. Men du får ju en ekonomisk kompensation för att du betalat väldigt höga priser. Så på så sätt så är ju det smartare utformat än en del andra förslag i debatten.
Men ju mer man gör av med, desto mer får man tillbaka?
Absolut.
Vi byter ämne.
Och ju högre pris man betalar, desto mer får man tillbaka.
Gängskjutningarna hotar hela den trygghet och tillit och den rörelsefrihet som alla laglydiga medborgare i Sverige har rätt till.
Nu byter vi ämne. Sedan du blev partiledare har du ju pratat mycket om att vända på varje sten för att knäcka gängen. Och senaste året har ni presenterat ett flertal förslag. Nu det senaste i valrörelsen har ni öppnat för att göra husrannsakan utan brottsmisstanke. Och att straffa den som rekryterar minderåriga till gäng. Ni har ju suttit vid makten i snart 8 år. Hade det gjort skillnad om de här åtgärderna som ni presenterar nu hade kommit tidigare?
Ja, det finns ju mycket som hade gjort skillnad om det hade kommit tidigare. Men hade vi inte tagit över ett läge där man hade skurit ner på polisutbildningen med 90%, ja, då hade vi kunnat haft fler poliser idag. Vi har gjort en total omläggning av den svenska kriminalpolitiken under de här 8 åren. Med betydligt skärpta straff, med en stor utbyggnad av polisen och hela rättsväsendet. Vi har startat 2 nya polishögskolor. Så att det är klart, vad gäller polisens storlek, rättsväsendets verktyg och straffskalan, så är vi i en helt annan situation nu än vi var för 8 år sedan. Och vi vill ju nu ytterligare gå fram med de största straffskärpningarna som vi någonsin har sett gentemot de gängkriminella.
Men om de hade kommit tidigare, vilken skillnad hade det gjort? Hade vi varit i ett bättre läge nu i så fall, tror du?
Ja, men vi har ju under de 8 åren genomfört väldigt, väldigt omfattande straffskärpningar.
Fast det kommer ju nya förslag. Ja, det är klart. Varför har de inte kommit tidigare?
Jag menar, därför att vi har jobbat med en lång rad andra straffskärpningar som också var viktiga under de här senaste 8 åren. Så vi har ju haft en väldigt hög takt i nya propositioner från Justitiedepartementet under alla de här 8 åren. Väldigt stora utredningar just för att lägga om straffpolitiken. Men jag vill vara tydlig, jag har varit statsminister i snart 10 månader. Under de 10 månaderna har vi lagt fram 100 propositioner. Och vi har tillsatt ytterligare, så att säga, går nu fram med ytterligare förslag för att både skärpa straffen, fortsätta bygga ut polisen. Och vi har under de här 10 månaderna också arbetat väldigt intensivt med det faktum att ha ett krig i vårt närområde. Vi har sagt att vi går upp till 2% av BNP i försvarsutgifter. Vi har skickat in en ansökan till NATO. Jag har åkt runt i världen för att få säkerhetsförsäkringar. Om jag får svenska folkets förnyade förtroende, då kommer jag att jobba exakt så intensivt med att vända på varje sten för att bryta kriminaliteten och segregationen.
Du talar om den inre säkerheten och den yttre säkerheten, kan man säga. Den inre säkerheten, en av dina partikamrater i Eskilstuna, där alla partiledare var häromdagen på grund av en skjutning, säger att vi har gjort allt det här som föreslås. Vi har förstärkt socialtjänsten, vi har förbättrat skolan, vi har gjort allt. Det räcker inte. Det behövs någonting annat. Det behövs andra tag. Vilket svar är andra tag då i så fall?
Ja, det är precis därför som det som man gör i skolan och socialtjänsten, det är såklart liksom helt avgörande för att också stoppa nyrekryteringen. Och det är därför som vi säger man måste ju se hela problematiken för att ha hela svaret. Och där är ju de förebyggande åtgärderna för att bryta nyrekrytering och segregationen otroligt viktiga. Men vi måste också fortsätta med straffskärpningar och fler poliser. Och där har ju vi under de senaste veckorna då dels presenterat de kraftigaste straffskärpningarna någonsin gentemot gängkriminella. Det kan handla om straff som är högre än maxstraff. Det andra är ett omfattande paket för att ta de kriminellas vapen. Då bland annat med husrannsakan utan konkret brottsmisstanke. Och det tredje är ytterligare förslag för att komma åt det som ofta är syftet med verksamheten. Nämligen pengarna. Att ta kontanterna, ta lyxbilarna, ta lyxklockorna.
Och varför kommer de här förslagen i ett så sent skede? Har ni inte haft kapacitet att införa de här sakerna innan? Jag har haft 8 år på er.
Ja, men det är ju under de 8 åren har det varit en väldigt, väldigt hög takt i lagstiftningen på justitiedepartementet.
Har ni prioriterat rätt? Är du säker på det? Det här är ju det blodigaste året hittills när man tittar på dödsskjutningarna.
Jag är helt övertygad om att vi borde ha prioriterat segregationen mer tidigare än vad vi har gjort. Det hade också varit väldigt bra om man hade kunnat göra mer åt att skolan nu är så segregerad som den är. Det är jag helt övertygad om. Men där ska vi bryta det här måste vi också jobba närmre och dra åt samma håll. Både över blockgränserna och mellan den nationella nivån som är ansvariga för brott och straff och resurser till kommuner. Och de kommunpolitiker som också brottas med den här verkligheten. Och där är ju, jag hoppas såklart att vi socialdemokrater ska göra ett bra val i kommuner runt om i landet. Men det kommer ju också vara så att det kommer vara borgerligt styrda kommuner. Och där måste vi se till att kunna samverka bättre över blockgränserna för att verkligen dra åt samma håll.
Det förhåller sig ju så att Sverige har tydligen större problem med gängvåld än i stort sett alla andra europeiska länder. Vilken är din förklaring till det?
Det där är någonting som forskarna tittar noggrant på och försöker studera vad det är. Men vi kan ju inte sitta och vänta på forskning utan vi måste ju agera här och nu. Och då handlar det såklart om att det finns vapen som är i helt felaktiga händer. De ska vi beslagta. Och det handlar ju om att unga killar väljer en kriminell bana snarare än att leva ett rättrådigt liv.
Men frågan då, här är ju varför Sverige skiljer ut sig.
Och det jag säger är att det är någonting som forskarna tittar på som det inte finns kriminologer inte har något färdigt svar på. Men jag kan inte sitta och vänta på det utan här handlar det om att både se till att rättsväsendet har de resurser som krävs, anställa fler poliser, gå på med hårdare straff och lägga lika mycket kraft på att bryta nyrekryteringen. Både genom att göra det kriminellt att rekrytera in ungdomar. Vi vill ha tidigare åtgärder mot ungdomar som är på väg på glid. Man ska också kunna sätta in dem även om föräldrarna inte samtycker. Och sen, om man ser på det på längre sikt. Alla som växer upp i Sverige måste ju se båda sina föräldrar gå till jobbet för att lära sig svenska och
vara
en del av vårt samhälle.
Jag får tyvärr så att vi hinner med det sista här.
Vi har ju samarbetat bra med Miljöpartiet, med Vänsterpartiet under flera mandatperioder på många olika sätt.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
När du tillträdde som statsminister så skrev du under ett avtal med Vänsterpartiet där du lovar att de ska förhandla budget om de tolererar dig som statsminister efter det här valet. Gäller det avtalet fortfarande?
jag brukar inte använda ordet avtal, men självklart är det ju så att om jag får möjlighet att bilda en regering, så kommer jag att behöva söka stöd från flera partier för att sannolikheten att jag inte får, att jag får 50% är ju inte så hög. Och då handlar det om att kunna bilda en regering som också får igenom sin budget, och då kommer jag behöva, som det ser ut nu, ha stöd av flera andra partier för att lyckas med det.
Och då lovar du Vänsterpartiet att de får budgetförhandla, acceptera helheten om deras mandat krävs för att du ska bli statsminister?
Det som jag har sagt och varit tydlig med, vi har en väldigt tydlig röd linje, och vi kommer aldrig samarbeta med Sverigedemokraterna. Och där vi måste ju också säga, se ju vad som händer med partier som öppnar upp den lådan. Jag är ju beredd att samarbeta med andra partier, men att vi skulle kunna ha en ordning nästa mandatperiod som den här, när man förväntar sig att Vänsterpartiet skulle liksom acceptera en statsminister utan att ha någon inflytande över politiken, det så kommer
inte
se ut
igen. Men den här överenskommelsen gäller i alla fall?
Jag har svårt att tro att det finns något annat alternativ för Vänsterpartiet än att de kommer vilja inflytande om de ska acceptera.
Men frågan gäller ju vad du har kommit överens med dem om. Du har lovat dem att de ska få förhandla om hela budgeten enligt det här pappret.
Jag har inte jobbat med de där formuleringarna på ett tag.
Så jag kan läsa gärna vilja till dem. För en stabil regeringsbildning behöver de partier som ingår i regeringsunderlaget som tolererar en statsminister ges möjlighet att förhandla med regeringen så att man når en helhet som alla parter kan acceptera. Ingången är att regeringen genom förhandlingar även behöver säkra stödet för budgetpropositionen i riksdagen.
Ja, och det står ju att ingången är det.
Och vad betyder
det
då?
Men det är klart att...
Vad är utgången?
Ja, det var bra att du läste upp den, för att du drog lite på tolkningen där. Men så här, det är klart. Om jag ska acceptera som statsminister, då är det klart att de partier som accepterar mig som statsminister också kommer att behöva acceptera helheten i den politik som ska föras. Och det är klart att de kommer vilja ha inflytande över vilka reformer som läggs fram. Det är en självklarhet.
Så den här överenskommelsen gäller så som den är skriven?
Jag menar, när man gör överenskommelser med Socialdemokraterna, så är det klart att att vi inte bryter de överenskommelserna. Det är ju ett annat sätt att jobba på en del på andra.
Det här du markerade i formuleringen ingången, det står ingången sa du, som att det var en ambition snarare än en förpliktelse.
Jag konstaterat att det var en annan formulering än det lät som när du läste upp, när du ställde frågan först.
Den korrekta formuleringen som jag läste upp då, som är från avtalet. Vad betyder den här garderingen du gjorde med att det står ingången?
Ja, men det är klart att det är klart att en regering när den startar, så är ju utgångspunkten att man vill få igenom sin budget. Så det är ju inget konstigt med det. Men det jag har sagt hela vägen är att den tydliga röda linjen som vi har, det är att vi inte kommer samarbeta med Sverigedemokraterna. Och jag menar, vi ser ju också vad som har hänt med de partier som har inlett ett sånt samarbete. Jag menar, se bara på Liberalerna nu. Som liksom startade den här valrörelsen med att säga att man skulle vara garanten gentemot Sverigedemokraterna. Och sen bara några veckor in så har Johan Persson svurit trohet till Jimmy Åkesson och alla liberalers vägnar.
Det han sa var ju inte riktigt det, bara för sakens skull, apropå korrekta citat.
Och där säger vi tack till dig, Magdalena Andersson.
Tack.
Det här var en podd från Svenska Dagbladet. Producent var jag, Martina Pierrot. Exekutiv producent Erik Hedtjärn. Ansvarig utgivare är Anna Kareborg. Prenumerera på Politiken i din podcast-app för att lyssna på fler partiledarutfrågningar.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.